en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det finns ett ordspråk som säger: för varje minut du är arg förlorar du 60 sekunder av glädje. Vet ni, Ulf Kristersson, han har inte förlorat en enda sekund den senaste tiden. NATO-medlemskapet har gjort honom närmast rusig av lycka. Men i hans skugga står S-ledaren Magdalena Andersson och surar, får vi förmoda. För vad hände med alla fina siffror som hon strösslats med sedan valet? Och vad ska hon göra för att få tillbaka dem? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej alla lyssnare, som vanligt är det jag, Olivia Svensson, och vår inrikespolitiska kommentator My Råväder som sitter fastnaglade i studiostolarna. Men vi är inte ensamma, vi kommer ju varannan vecka att få sällskap av Aftonbladets politikreportrar Fredrik Björkman och varannan vecka Olof Svensson. Och nu är det Olof för vecka. Välkommen!
Tack så mycket!
Du är ju inte helt ny för de trogna lyssnarna, du har hoppat in som vikarie både för Lena Melin och för My.
Så är det.
Du minns det förstås med glädje.
Mycket, mycket väl.
Jag tänkte att jag skulle ställa några viktiga frågor till dig nu när du kommer vara en fast panelmedlem, så att säga.
Shoot.
Hur och när blev du intresserad av politik?
Så jag ska säga att jag är liksom inte nördigt intresserad av politik, utan jag har nog mer alltid varit intresserad av journalistik och nyheter, granskningar, bra stories, och det hittar man ofta i politikens värld. Så att det är så jag kommit in i politiken som bevakningsområde.
Och vi brukar ju köra en viktig fråga här inne som är vilken minister man skulle vara i en regering. Och det är liksom bara för att sätta lite färg på din karaktär, kan man säga. Vem är du? Och då ska jag berätta att Fredrik valde ju finansminister för han ville bestämma. Och My brinner för posten som samordningsminister av lite mer oklara skäl, tycker jag personligen. Men jag köper det, jag köper det. Så nu är det din tur.
Utrikesminister.
Ja, så fint ska det vara.
Ja, men Sverige är inte tillräckligt stort för mig. Jag ska vidare ut i världen. Blicka ut över vyerna.
Som bombastisk personlighet.
Det visar sig att du är det mest glamorösa här av oss alla.
Ja, det var väl inte så oväntat, va?
Nej.
Från Småland till Washington. Jag minns ju att jag valde ju inte ministerposten alls, utan jag valde att vara någon slags allmän kommunikationskonsult som skulle styra upp alla människor som säger konstiga saker.
Men vad skulle du välja nu då?
Nej, men det är fortfarande det.
Kommunikationskonsult.
Jag ska bara hålla ordning på dem, för de säger och gör så mycket konstiga saker.
Det låter som ett fruktansvärt jobb, tycker jag.
Men det låter jättekul.
Det låter som samordningsminister.
Nej,
hålla koll
inte
på
det.
Alla, se
nej,
till att de följer.
Nej, det här kommer inte vara några Excel-filer.
Nej, okay.
Jag kommer att, och det kommer att bli mycket hårtorkare. Jag kommer att ta in dem i olika rum och skälla ut dem för olika saker. Men nog om mig. Det är ju så att tack vare dig, Olof och Fredrik, så kommer vi ju få följa med in bakom de politiska kulisserna lite mer, eller in i kulisserna. Jag skulle vilja se på er som biljetter till ett rum som vi kanske inte annars får komma in i, ungefär så. Väldigt utmanande.
Ja, det kommer bli en svår nöt att knäcka, men jag ska göra mitt bästa för det. Ja.
Hur spännande är de rummen egentligen?
Det är allt från knastertorrt till jättespännande. Man hade ju gärna velat vara en fluga på väggen när Tidöavtalet skrevs, såklart, till exempel. Andra rum tror jag man vill fly ut med huvudet före så fort som möjligt.
Vad tycker du är mest utmanande med det här jobbet då, som politikreporter? Du har ju varit i flera år här.
Ja, det mest utmanande är nog att man tvingas gå in på Twitter och ta del av en våg av mörker som sköljer över en. Som bara blir värre och värre. Så jag försöker att hålla mig borta därifrån så mycket som möjligt och hitta politiska nyheter på andra sätt.
Det låter mycket sunt, tycker jag.
Verkligen.
Okej, min favoritkontrollfråga måste verkligen ställas den här veckan. Är vi med i NATO?
Ja,
ja.
Är vi det?
Otroligt. Det som ni hörde där var fyrverkerierna som bränns av inne i Ulf Kristerssons innersta. Jag skulle vilja kalla honom för världens lyckligaste ledare. Är det okej, eller?
Ja, lite dålig klang, men jag tror att han är väldigt, väldigt, väldigt glad.
Ja, man får ju tankarna lite till Kim Jong-un och något sånt där. Men, ja. Men jag tror att han är rätt lycklig faktiskt. Mm,
verkligen.
Ja, alltså, jag vet inte ens om vi ska börja, för de senaste, låt säga 10 dagarna har varit som någon slags våt dröm, om ni ursäktar ordvalet, för statsministern. Som ju blev statsministern som förde oss hela vägen in i alliansen. Det kommer stå i historieböckerna. Hur stort är det för en, just att det är en moderat ledare att få uppleva det här, skulle ni säga?
Jag tror att det är jättestort för Ulf Kristersson, och det är nog ännu större eftersom han representerar Moderaterna som länge har haft det här som ett mål. Visst, man har inte drivit det så jätteaktivt under många år, men det är klart att det var just han som fick göra det. Det betyder ju jättemycket för honom själv och även för, jag tror också för honom som politiker.
Har Moderaterna någon gång inte velat gå med i NATO?
Alltså, de har ju haft ett beslut på att de ville bli medlemmar i NATO ungefär 20 år som de aktivt har drivit det, precis som Olof säger.
Ja, de här senaste dagarnas upplevelser, jag undrar vilken som har varit störst för Ulf Kristersson då. Det har varit applåder från Joe Biden. Alltså, snälla, vem får det? En löptur i Washington som han var så glad för. Att se den svenska flaggan hissas utanför NATO-högkvarteret i Bryssel. Det här är tårta på tårta på tårta. Vad har varit störst?
Jag tänker att det finns ledtrådar i sociala medier där han har lagt upp lite sammanfattningar de senaste dagarna ju kring de här veckorna. Och det som han verkligen tycker om, det är ju att uppmärksammas av andra ledare. Det är ju en röd tråd, skulle jag vilja säga ändå, i hur han beskriver sitt värv när han är både i större debatter och han är på sociala medier. Och om vi också skulle liksom spetsa in oss lite då på vilken ledare som är störst, så tycker jag att han har ju pratat väldigt mycket om Joe Biden de senaste dagarna.
Ja, så berätta.
Han var hos riksdagsjournalisterna och där insåg vi ju vidden av hans känsla. Han fick prata om hur han hade träffat Joe Biden, eller han hade liksom varit i under den här State of the Union. Han sa så, ja, det var ju lite speciellt att folk ställde sig upp och applåderade var 30 sekund från ett svenskt perspektiv. Det är ju inte så vanligt. Och sen så var det då en jättelång meet and greet efteråt, och sen sa han så här, och så fick vi ett par minuter ensamma med Joe Biden.
Ja, intressant. Ja, nej, men jag tror att det har varit stort för honom hela det här USA-besöket. Jag håller verkligen med Myra, det tror jag.
Det är USA som fortfarande liksom smäller högst.
Ja, hos riksdagsjournalisterna så var det ju också så här, svaret på allting, hur ska Sverige ställa sig till olika frågor i NATO nu när vi är medlemmar, var ju väldigt mycket så här, jag har ju lyssnat på vad Joe Biden har sagt, eller jag har lyssnat på vad Anthony Blinken har sagt. Och vi tycker att USA och Europa måste samla sig.
Fint. Han har hittat en vän,
han
kanske.
Han har hittat hem, som han beskriver det själv.
Just det, han har hittat hem, och Sverige har hittat hem, enligt honom. Jag undrar lite grann hur mycket det här stärker Kristerssons aktier framåt.
Just nu tror jag det stärker honom i opinionen. Sen får man ju se lite hur det blir på sikt. Han har ju själv sagt att det här NATO-inträdet kommer ju innebära en stor omställning för Sverige, som är kanske lite svår att överblicka just nu. Det kommer ju uppstå problem längs vägen. Det kommer kanske uppstå så stora problem att folk börjar, ja, inte ifrågasätta att vi gick med, men tycker att han kanske borde hanterat det på ett annorlunda sätt eller förberett oss mer för de här eventuella problemen som då kommer. Så man får väl se lite hur det här tar fart framöver.
Ja, för man kan ju se det som en lång process för att vi skulle komma med i NATO, men man skulle också kunna se på det som en ganska kort process.
Ja, men så är det ju verkligen, speciellt efter alltså Sveriges beslut att gå med i NATO skedde ju väldigt, på väldigt kort tid. Sen tog det ju längre tid för oss att komma med, men det var nog ingen som räknade med det, att det skulle ta så lång tid just då när Sverige svängde, så att säga.
Today I'd like to say thank you to all of our allies. We have chosen you and you have chosen us. All for one, one for all.
Nu är det Ulf Kristersson som fick signera dokumenten och som är statsminister nu när vi är med i NATO. Men det var ju Magdalena Andersson som var statsminister när vi skickade in vår ansökan. Och jag har noterat att det finns lite historierevision som pågår på hennes sociala medier här, Magdalena Anderssons. För att Jag har sett att hon har lagt upp en bild där hon ses signera ett dokument. Oklart vad det är för dokument, för det är ju inte hon som signerar något dokument nu för att vi ska komma med. Jag har sett att hon har publicerat en film där hon går ganska så här envist och beslutsamt bredvid Jens Stoltenberg. Och jag har sett vackra drönarbilder på Sverige som någon slags landsmoders poesi. Försöker hon sno åt sig någon slags ära här, My? Eller vad är det som händer? Vad är det som pågår?
Jag tror att hon bara vill vara relevant i den här frågan och påminna om att det ändå var Socialdemokraternas omsvängning som gick väldigt snabbt under våren 2022 och att det var deras regering som skickade in de här ansökningspapperna. Påminna människor om det. Påminna människor om att det finns ett gemensamt beslut här om bred överenskommelse att gå med i NATO. Men det är ju klart att hon också vill få något litet körspar här på toppen.
Ja, hon jobbar hårt för det skulle jag säga. Men kan det inte också ligga henne lite i fatet för den här omsvängningen som de gjorde, den kom ju ganska sent. Det finns ju partier som Johan Persson gärna framhåller som Liberalerna som har velat gå med i NATO sen Dackefejden.
Jag skulle säga att den gick väldigt snabbt och problemet för Socialdemokraterna i den frågan är väl mer om ifall det ändå hänger kvar någon slags intern diskussion kring om det här var en bra sak att gå med eller inte. För det som verkligen har saknats i den här processen har ju varit liksom argument mot att gå med i NATO. Det var ju en väldigt entydig och enformig debatt kring om vi skulle gå med eller inte. Har ju funnits väldigt få andra röster. Så att jag tror att det är nog mer utmaningen för Socialdemokraterna framåt.
Men Magdalena Andersson fick ändå vara med på en presskonferens med Ulf Kristersson som han höll när han kom tillbaka från Bryssel, som han då uppenbarligen måste ha bjudit in henne till. Det hade han väl inte behövt göra? Varför gjorde han det?
Jag tror det var för att de båda två har ju redan sen Sverige tog första steget in i NATO återkommit till det här, vikten av att de gör det här ihop och att de ska hjälpa varandra. Ett exempel på det är ju när Magdalena Andersson bjöd med Ulf Kristersson till en NATO-övning uppe i Norge i inledningsskedet där. Jag såg också att de fick åka regeringsplanet tillsammans medan Jimmy Åkesson fick ta ett annat plan. Så att det är viktigt för dem det här att visa ändå att de står enade i det här.
Kanske också ett sätt att mota motståndarna till NATO i grind också genom att visa en enad front.
Jag tror också det handlar om vad man visar utåt, att det handlar ju om att i det här säkerhetspolitiska läget att visa en enad front, och de poängterar ju också återkommande hur ändå enade och överens den svenska politiken är, att det finns ett visst NATO-motstånd då i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men på det stora hela finns det jättestor politisk uppslutning kring det här beslutet att gå med i NATO. Det handlar ju också då till exempel för att Ryssland kan inte ska gå in och splittra ytterligare, för att man vet ju om att det kommer komma någon slags respons från Ryssland efter det här nu.
Precis. Sen var det ju också så att Magdalena Andersson tog ju faktiskt ett steg, och det var ju hon som var statsminister när Sverige skrev under det här första avtalet med Turkiet, och även om det avtalet har fått väldigt mycket kritik på vissa håll så var det ju ändå det som möjliggjorde att Sverige faktiskt kunde gå med nu, så att hon har väl lite cred också hos Kristersson kan jag tänka mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu tänkte jag att vi ska ha en liten sagostund. Socialdemokraterna förlorade visserligen makten, men kunde över efter valnatten ståta stolt som Sveriges med råge största parti. I opposition skulle de få en chans att samla flocken och vässa sina knivar under ledning av kapten Magdalena Andersson. Den populära kapten Andersson med starkt förtroende hos väljarna som skulle segla partiet framåt nästa val och möjligheten att ta tillbaka makten. Men säg det maskineri som är fritt från grus. Socialdemokraterna verkar ha stött på patrull, och idag ska vi prata om exakt vilken typ av patrull och vad de måste göra för att röja patrullen ur vägen. Jag tycker vi börjar högst upp, vi börjar med kaptenen. På Aftonbladet Demoskop så gör man ju återkommande mätningar om förtroendet för de olika partiledarna. Och My, det har hänt något i den senaste mätningen.
Ja, men Magdalena Andersson har ju tappat ganska stort i förtroendet. Och hon har gjort det finns en nedåtgående trend och samtidigt har Ulf Kristersson ökat. Så att liksom, skillnaden mellan dem har minskat och är det minsta någonsin under deras partiledarskap. Alltså från det att Magdalena Andersson blev etablerad som partiledare så har det aldrig varit det här, så här litet gap. Och en annan sak som de har sett i mätningarna det är ju att Magdalena Andersson har ett lite svalnat förtroende hos sina egna väljare. Att det har varit en mycket större del som har haft mycket stort förtroende för henne. Och nu är det fortfarande stort förtroende, men det är liksom bara ett ganska stort förtroende. Så det, liksom, känslan kring henne har svalnat något. Och det är ju en risk när man har satsat så otroligt stort på henne och bara på henne i det här partiet, som ju egentligen är ett stort parti. Så det är ju märkligt att man har verkligen bestämt sig för att hon är det enda sättet till lycka och framgång för partiet.
Det kommer vi komma in på lite mer om en stund. Du nämnde ju den här nedåtgående trenden då i mätningarna, och Magdalena Andersson har då haft ett ganska betryggande avstånd till Ulf Kristersson. Och nu krymper avståndet. Vi måste ju leta då i anledningarna. Varför krymper det? För det har ju förekommit viss turbulens hos Socialdemokraterna senaste tiden. Hanteringen av politiska vilden Jamal El-Haj, uttalanden om högerdebattören Henrik Jönsson bland annat. Vad tror du att det här raset eller liksom sifferskillnaden beror på, Olof?
Det här skadade förtroendet som Jamal El-Haj-krisen har orsakat, det tror jag märks av i det här förtroendemätningen. Det har ju Magdalena Andersson själv sagt också att det har skadat partiet. Det här med Henrik Jönsson tror jag kanske inte kommer gå till historien och bli så någon större händelse. Men Jamal El-Haj, det har fått sina konsekvenser.
Kan det också bero på att Ulf Kristersson har lyft sig, eller är det här liksom Magdalena Anderssons siffror som ska göra dem särskilt nervösa?
Nej, men det är ju både och i det här fallet i de senaste mätningarna. Det går bättre för Ulf Kristersson och det går sämre för Magdalena Andersson. Men jag tänker det här med Jamal El-Haj, alltså det är ju ett riktigt dilemma för partiet. Precis som Olof säger, så här, de andra sakerna kommer vi ju nog inte att liksom, minnas. Det är sådana saker som dyker upp och försvinner snabbt. Men där handlar det ju dels om liksom hur Socialdemokraterna hanterar sin partipiska. Det handlar dels om deras svåra avvägning kring liksom mångfald, men ändå att se till att man följer det som partiet säger. Och också att man då har fått den första vilden i riksdagen i liksom demokratisk tid i Sverige. Det är ju kul för oss, men sämre för Socialdemokraterna.
Ja, jag tänker på det här som du tog upp, My. Vi ska gå in på det nu, för Socialdemokraterna har kunnat luta sig så tryggt mot Magdalena Andersson. Det har varit spjutspetsen, någon slags landsmoder, hon har varit statsminister. Det finns alla möjliga anledningar att hon har hållit liksom fanan högt och att Socialdemokraterna har hållit hennes fana högt. Men vad skulle hända om siffrorna dyker ännu mer?
Alltså, jag vet inte riktigt, det är klart att då blir det ju ett, då går väl varningsklockorna på Sveavägen, men å andra sidan så jag tror också man ska se det här som att det har varit en tid nu när Ulf Kristersson har synts väldigt mycket i media, han har lyckats ro hem NATO, Magdalena Andersson har liksom, hennes roll är ju att kritisera regeringen för att de bedriver vad hon tycker är en dålig politik, och det har hon inte kunnat göra riktigt nu under NATO-processen. Hon kunde göra det när det var vårdkris, det är fortfarande vårdkris, men nu har det utrymmet har tillfälligt försvagats eftersom regeringen nu faktiskt skjuter till pengar till vården. Så att jag tror ju att hon är inne i en period där hon har svårt att kritisera regeringens politik.
Det här med vårdkrisen är ju intressant. Det är väl ändå ett ämne och ett tillfälle där Socialdemokraterna ändå skulle kunna marschera fram med facklor och prata mer om det här som Mikael Damberg sa. Men vadå 6 miljarder, det är väl ingenting och det är ett fiasko. regeringens fiasko med vården. Alltså, borde de inte peppra på ännu mer nu bara?
Ja, men de kan inte det just nu. För att,
det?
Nej, men för att det var en väldigt strategiskt placerad presskonferens när de presenterade de här nya 6 miljarderna, när regeringen presenterade dem till vården. För att det här är liksom någon slags mellantid innan oppositionspartierna börjar lägga fram sina skuggbudgetar. Och de matchade ju Socialdemokraternas pengar till välfärden från höstbudgeten. Och nu så har Socialdemokraterna inte så mycket att säga, för de måste först bli klara med den här skuggbudgeten innan de kan säga att vi ska lägga mer pengar. Så det var väl strategiskt att lägga den nu, när de vet att Mikael Damberg kan säga så här: det är dåligt, men jag kan inte berätta vad vi vill göra istället. Och det visste de ju, så det var ju en tanke kring att man skulle liksom desamera den här debatten med Socialdemokraterna från Moderaternas håll. Och för Kristdemokraterna handlade det om att försöka hitta tillbaka till att vara ett vårdparti.
Det låter ju också som en ganska tråkig position att ha, alltså den här oppositionsrollen som Socialdemokraterna har nu, att vara den som bara hela tiden är så här: det är för lite, det här är inte tillräckligt,
det är det som är,
vi hade gjort det bättre. Jag vet, det var så plötsligt dawned on me hur otroligt liksom fattigt det måste kännas.
Ja, men sen är de också inne i ett arbete där de tar fram ny politik, så att de håller ju på lite olika plan här. Men visst, absolut, det är ju... Det blir ju lätt att man hamnar i den där rollen att man kanske framstår som lite...
Sur.
Ja, precis.
Gnällig. Men om de här siffrorna börjar dyka med på ett liksom mer fundamentalt sätt, om det börjar komma ner till valresultatet, för de har ändå legat långt av valresultatet sen valet, då tror jag att de kommer börja diskutera det här om partiet är på rätt väg, med tanke på det här med den nya politiken. För att, ja, vart är de på väg? Det är ju ingen som vet det än. Och jag tror att det börjar bli dags för Socialdemokraterna att sätta ner foten i någon av de här politiska frågorna. Och frågan är vad som händer när de gör det. Jag tror att de också känner sig lite nervösa kring: har vi verkligen någonting att presentera, som nu när de har haussat upp det här, att nu kommer vi med ny politik, nu ska vi ha en ny samhällsanalys, nu ska vi ta ut den här nya socialdemokratiska berättelsen. Det kan ju också falla ganska platt.
Vilken politisk fråga ska de sätta ner foten i då?
Alla politiska frågor.
Alla politiska frågor. Brett parti.
Brett. Mm. Och det måste man ju vara, får man ändå säga, om
absolut,
man ska, vill bli statsminister.
Absolut. En plan framåt vore kanske att lägga ägg i någon annans korg som omväxling, har jag funderat kring. Vi nämnde ju Mikael Damberg här, partiets ekonomisk-politiska talesperson. Men om vi då går från kapten till besättning, vilka andra socialdemokrater syns överhuvudtaget just nu? Nämn några namn, Olof.
Nämn någon som inte är gammal skapmat.
Gud vad taskigt sagt. Men, ja.
Nej, men en som har synts en del som jag också har följt är ju Lawen Redar, som håller just på med det här att ta fram ny politik.
Hon ska, berätta vem det är.
Ja, hon är kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna och har suttit i riksdagen sedan 2014.
Det är lång tid.
Det är lång tid, men hon är förhållandevis ung ändå i politikersammanhang. Hon har då fått uppdraget att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram ny integrationspolitik. Och hittills har hon då kommit med en rapport som handlar om att parallellsamhällen har vuxit fram i Sverige, för att Socialdemokraterna och de som haft makten inte har tagit problem med segregation på allvar.
Med tanke på den debatten som förs om integration och migration och så, då känns det som ett ganska tungt uppdrag som hon har fått.
Ja, det är ju ett prestigeuppdrag, måste man ändå säga. Och hon nämns ju ibland som en sån här ny sossestjärna som en dag kommer ta över jobbet som partiledare.
Mm, så pass.
Ja.
Ett framtidsnamn.
Ett framtidsnamn.
Har du hört samma sak, Mi?
Absolut. Mm. Det är väl lite så att de kollar av med folk så här: vad tycker ni om henne? Tycker ni att hon liksom, hur funkar hon?
Skickar de ut enkäter eller vad händer?
Nej, men de skickar ju ut henne på såna här testballongsgrejer. Alltså att hon får ta tunga uppdrag, att hon får komma med lite spetsiga utspel och så får man se hur det hanteras och sådär. Men jag tycker det är roligt att vi är tillbaka i den här ständiga diskussionen som vi har om unga heta sossar.
Mm. Den kommer tillbaka alltid, den kommer vi ha ständigt.
Den är. Men hon är ju en som har varit på listorna men som ändå dyker upp återkommande, så får vi väl etablera att Lawen Redar är en ung het sosse då, ur det perspektivet.
Hur ung är hon?
34 år.
Vi säger att det är ungt, alltså i den här podden är det ungt.
Jämfört med oss, ganska ungt, ja.
Nu hängde vi ut Olof här.
Ja, okej. Okay. Men
Olof, jämfört med mig är det, hon är lite yngre än mig också.
Hon är lite yngre, okej. Okay. Men okej, okay, vi har ett framtidsnamn, Laven Redar. Vilka andra hittar vi i vår heta sossarsäck?
En som nämns ibland, kanske inte som framtida partiledare, men som skulle kunna klättra uppåt, det är ju kommunalrådet i Borlänge, Erik Nises. Han var faktiskt också med när jag var med på en resa som Laven Redar gjorde upp till Borlänge för att just studera hur integrationen fungerar där, och då var han också med.
Gammal kollega till oss här på Aftonbladet.
Så är det faktiskt. Han var ju journalist först innan han gick över till den
mörka sidan.
Till den andra sidan skulle jag säga, men vi kan säga till den röda sidan kanske, mörka.
Ja. Erik Nises, My, hör du viskas om honom också?
Ja, men han är ju sosseadel och sådana brukar ju ofta dyka upp. Han är då barnbarn till en man som kallas Röde Börje, som var en profilerad socialdemokrat.
Fantastiskt namn. Röde Börjes ancestor. Men okej, okay, så det är väldigt fint inom, är det fint inom alla partier att ha kända partister i släkten, eller?
I alla fall i de här stora partierna. Ska säga att det finns tendenser att det är lite lättare att ta sig fram om man har etablerade kontakter.
Det duger inte att vara Maud Olofssons syssling eller något sånt, eller?
inte Socialdemokraterna kanske, men kanske Centerpartiet. Centerpartiet har ju också liksom släkter där man, det är lite finare att tillhöra.
Ja, intressant. Men okej, okay. Finns det några andra namn där man känner så här, de här är redan etablerade, och de borde få några ägg i sina korgar. Sådana som kanske har varit, nu har jag plötsligt någon slags dyslexi, men det finns ju andra sossar.
Alltså, vi har haft den här diskussionen i den här podden så många gånger. Ja, men, och det slutar alltid med att vi inte kommer på vilka de är.
Men du måste, men, alltså, ja, men Baudin finns... brukar jag ju alltid prata gott om.
Som unge hetsosse.
Nej, men som ett annat namn som de kan göra någonting med.
Vi låter äldre och äldre här.
Baudin i P1 funkar ju alltid.
Det finns ju en annan socialdemokrat som också lyfts upp, som är Aida Hadzialic, som var en av de yngsta ministrarna,
favorit.
Men fick lämna efter att ha kört rattfull och som nu har en post inom regionen. Alltså det är ju också en prestigepost, men den syns inte så mycket och man märker inte så mycket av det om man inte just är intresserad av regionpolitik i Stockholm.
Ja, men jag brukar ju ta upp henne för jag tycker hon är ett sånt utmärkt exempel på en bra strategi där, när hon valde att säga nej, men okej, den här rattfyllan, jag tar på mig den, vi ses. Och sen kom hon tillbaka och hade tagit sitt ansvar och kan liksom bara lägga det bakom sig och glida framåt.
Jag tror inte hon glider helt lätt i för sig. Men,
hon har ju verkligen varit, gjort sig ett namn i Stockholmspolitiken, det måste man ju säga. Och nu så håller hon ju på med ett nytt projekt, att hon då ska riva upp den här marknadsvården, som hon kallade, och alltså helt enkelt ta tillbaka vården i kommunal regi i Stockholm. Så vi får se hur det går.
Blir hon partiledare 2034?
Ja, det är inte helt omöjligt.
Nej. Men okej, hur upplever ni att det pratas inom partiet vad gäller möjligheten för någon annan än Magdalena Andersson att synas? Är det svårt i Socialdemokraterna? Är det lite som i Sverigedemokraterna nu, att det är liksom Jimmy Åkesson or nobody?
Men jag tror att i Socialdemokraterna är man ganska nöjda med att det är Magdalena Andersson som framförallt syns, och att det finns visst utrymme för andra också, men man vill ju lyfta fram Magdalena Andersson.
Men just nu går det inte så bra för Magdalena Andersson, då har vi ju svart påvitt.
Nej, men jag tror ändå inte att de har något, att de känner att de har något alternativ som är bättre just nu. Men det är ju lite, ju mindre partier är, desto tajtare är det ju att få plats i toppen. Så det är ju lättare att få plats i Socialdemokraterna, att profilera sig fast man ändå har mycket fokus på partiledaren.
Lena Hallengren. Länge sedan jag såg
en annan unghetssosse.
Okej, okay. Jag förstår vart det här är på väg. Men okej, okay, vi har ju tre statsministerkandidater inför nästa val 2026. Det har vi konstaterat förut. Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson. Och nu när Ulf Kristersson knappar in och Jimmy Åkesson fortsatt är så stark i de egna leden, så undrar jag, måste Socialdemokraterna lägga i en högre växel? Det är ju mer bara 2 år kvar till nästa val.
Ja, men det är ganska lång tid kvar. Jag tror att de kan... De kommer nog inte lägga in
2,5 år till och med.
Ja, nej, jag tror att det... opinionen är ju lite av en berg-dalbana och jag tror inte riktigt att om det inte är några väldigt stressade strateger på Sveavägen så tror jag att de borde kunna ha lite is i magen.
Hur stressade brukar strategerna på Sveavägen vara?
Ja, men det är klart att om det blir en om den här nedåtgången fortsätter i förtroende så då kommer de ju säkert bli stressade och, men ja, jag upplever inte som att de brukar vara jättestressade.
De kastar inte papper runt sig.
Ja, jag vet inte vad som pågår i slutna rum. Förmodligen. Nej, förmodligen har kastats ett och annat papper i de där rummen.
Vad har Magdalena Andersson som de två andra kandidaterna inte har då?
Hon har ju landets största parti i ryggen.
Det är inte så dumt.
Det är ganska mycket större ändå än de andra partierna just nu. Även om det ändå finns tre ganska stora partier så är de ändå väldigt mycket större än både Sverigedemokraterna och Moderaterna.
Men de har inget tydligt regeringsalternativ.
Det har de inte. Någonting som de också har det är att de har fackföreningsrörelsen i ryggen. Och vad det gör är att de har fötter. De har väldigt mycket fötter. De har många människor som kan vara ute och kampanja. De har många människor som redan nu är ute och knackar dörr. Alltså som gör det kontinuerligt, inte bara under valrörelsen. Och sånt spelar faktiskt roll, alltså mötet mellan politiker och människor spelar roll, så att där har de ju någonting som de andra partierna inte har.
Men har inte många av de här fackföreningsrötterna blivit sverigedemokrater fötter nu då? Jo, är det inte fast... det man hör?
Jo, men det finns ändå väldigt stor del av fackföreningsrörelsen som står bakom dem. Och sen så finns det också ett väldigt nära samarbete mellan fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna. Och det är ju också en del som både Baudin och Magdalena Andersson uttalat jobbar för att stärka under sitt ledarskap.
Jag gillar ju att leka lite rollspel här inne. Om ni hade suttit i Socialdemokraternas tätaste lilla ledning, vad hade ni gjort i det här läget då med 2,5 år kvar? Lite försämrade siffror, Ulf Kristersson syns hela tiden, 6 miljarder har getts till vården. Vad hade ni tagit tag i då för att skapa lite momentum?
Det är en svår fråga. Jag hade nog i alla fall haft det is i magen. Jag vet inte vad Rödeberg hade gjort, men något i den. Alltså, jag tror inte man behöver hetsa upp sig sådär jättemycket.
Nej, jag tror också att det här är deras lugnaste år, 2024. Men om jag skulle göra någonting, då skulle jag ju, om jag satt och var strateg här, så skulle jag ju verkligen biffa upp kring det här med vårdkrisen och inte bara ha liksom en eller två personer som pratar om det utan ta liksom ett större helhetsgrepp på det. Jag tycker att de lite har schablat bort Lena Hallengrens momentum faktiskt.
Ja, du ser. Då var det inte så konstigt att jag sa Lena Hallengren innan.
Nej, det var verkligen inte konstigt. Hon hade ju ett momentum efter pandemin där hon ju var minister som var ansvarig för det här. Alltså hon har både kunskapen och kontakterna och hon har liksom åtnjutit förtroende hos väljarna. Men hon har liksom försvunnit lite i den här gruppledarrollen som hon har nu. Och jag tänker att man skulle väl verkligen biffa upp den här debatten kring välfärden.
De kan väl inte låta Nooshi Dadgostar springa med facklan före i det här läget. Jag tycker hon besöker ju vårdinrättningar var och varannan timme här nu.
Det gör ju Yvesta Magdalena Andersson också. Men absolut, Nooshi Dadgostar har ju mycket vassare tunga i den här debatten. Och det kanske är någonting de borde inspireras av.
Det finns väl all möjligt underlag för att tända på allt möjligt här.
Ja, men så är det ju. Nu har ju NATO-frågan legat lite och dominerat här. Men när... Nu har vi gått med i NATO och det kommer komma nya frågor här, det kommer komma en budget och så vidare. Så att det är klart att Magdalena Anderssons roll är ju att visa på alternativet i svensk politik. Hon är ledare för det största partiet och det kommer förmodligen komma många tillfällen för henne att hitta frågor att ta i.
Och jag tänker på det här med att ha ett samlat regeringsalternativ. Det tror inte jag nödvändigtvis Socialdemokraterna varken har i sig eller skulle behöva. Nej. Vad de behöver visa är ju att de skulle vara ett regeringsalternativ.
Bara de?
För att de andra små partierna, de följer ju ändå. Ja, men bara de egentligen. Det är ju de små partierna som har större behov av att visa att de ingår i ett regeringsalternativ. Än Socialdemokraterna har behov av att visa att de liksom kan hålla ihop den här spräckliga jorden av kycklingar som de har med sig.
Du pratar om Centerpartiet nu, eller?
Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Det är ganska spretigt i alla de här tre partierna just nu.
Vi pratade ju innan om vilka ägg som borde läggas i vilken korg i partiet. En väldigt elak fråga men som ändå måste ställas. Är det någon som borde bli av med sina ägg? Vi bara rycker omeletten ur deras händer.
Uff, det kan jag som politisk reporter inte prata om.
Nej, det här blir trilskt för dig. My, fire away!
Nej, men en person som har ifrågasatts väldigt alltså man får säga lite, men nu letar vi ändå. Det är väl Tobias Baudin om hans roll som partisekreterare. Alltså vad ska en partisekreterare göra? Vad är uppdraget? Hur går det för partiet? Och det är ju ändå så att när det börjar gå dåligt för ett parti, vilket jag vill ändå säga att det går inte så dåligt för Socialdemokraterna.
Nedåtgående trend.
Nedåtgående trend. Men absolut, det går inte så dåligt egentligen. Men om det skulle börja gå väldigt dåligt, då är det partisekreteraren egentligen som hänger löst. Det är inte partiledaren om det inte går riktigt, riktigt dåligt.
Och vad finns det för person som står och väntar i kulisserna då?
Nej, men det tror jag inte finns en sån person just nu. Jag tror att han sitter säkert på sin post. Men om det någon gång lyfts någonting, då är det liksom ändå ett frågasättande kring vad gör han för partiet? Och det tror jag är naturligt i ett parti. För det är partisekreterarens roll att hålla ihop partiet och att föra partiet framåt. Att sån här politikutvecklingen, det är ju han som är ansvarig för den. Så det är ju inte så konstigt kanske att om det inte går så bra att det landar i hans knä.
Nu har vi ju pratat om utmaningar för det här partiet och Socialdemokraterna. Men vi inledde ju avsnittet med att snacka om världens lyckligaste ledare, a.k.a. Ulf Kristersson. Men det finns faktiskt en partiledare som är ännu lyckligare. Och det är, otroligt nog, Muharrem Demirok. Centerpartiets starke man som fick gå på Melodifestivalfinal i helgen. Och jag måste ta upp det här därför att det var liksom extasstämning på honom. Det var story efter story där han var så här: nu är jag utanför arenan, nu är jag inne i arenan. De passade på att kampanja utanför arenan. Emma Wisner var där, det var ballonger, det var grönt Europa, samtidigt som man förstod att Muharrem skulle bara in och knipa bästa platsen i Friends arena. Man såg honom till och med fladdra förbi på tv-skärmen med rosiga kinder, ballonger i händerna, rus i blicken. Och på tal om demoskop som vi pratade om innan, My, det går ju uselt för Centerpartiet.
Mm, det gör det.
De når alltså sitt lägsta väljarstöd på 10 år.
Och vi kanske ska påminna oss om när det gick uselt, så här uselt sist. Och då var det ju den här också en otrolig debatt. Den här idéprogramsdebatten 2013. När det kom ut ett utkast där de hade, vad ska man säga, extravaganta förslag på politik. Just som det. Handlade om månggifte
och sånt där. Ja.
Ja, det var liksom inga gränser, fri invandring, månggifte, plattskatt. Alltså det fanns...
Är vi tillbaka där alltså?
Det var uppfinningsrikt. Det blev en jättestor kris. Annie Lööf fick avbryta sin Thailand-semester. Fick åka hem. Hon har fortfarande knappt släppt att hon behövde göra detta. Det var med hennes bok nu till exempel. Och fick styra upp då i slutet, så blev det ju ett partiprogram eller ett program som det här inte innehöll de här punkterna. Men i det var det lika dåligt som nu. Och då menar jag att det är mycket sämre nu, för nu är det ju inte ens en kris. Nu är allting liksom, det rullar på och allting är trevligt.
Så varför är Muharrem Demirok så glad?
För att han har fått vara på Mello.
Är det tur att han har sin glädje, Olof?
Ja, men det tror jag nog. Alltså, jag tror att han, Melodifestivalen är ju väldigt folkligt. Han tar väl alla chanser att visa upp sig. Sen har jag svårt att avgöra om den glädjen är, om det är sann glädje eller om det är spelad glädje. Jag hoppas för hans egen del att det är sann glädje.
Det var sann glädje. Om jag någon gång har sett sann glädje, så var det den jag såg i Demiroks ögon.
Och eftersom vi har fått se hur han har tittat på de andra deltävlingarna ensam med sin hund i soffan, så är det ju ett otroligt lyft för honom att få vara på Friends Arena.
Det måste man ju säga.
Om man ska vara partiledare för ett parti som det går väldigt dåligt för, då ska man ju agera som Muharrem Demirok, helt klart. Det verkar sunt.
Och bara njuta känna, av det som det här finns är att njuta av.
Ja.
Men sen så vill jag säga det här med att de hamnar i bild. Det är ju så att SVT har ju specialinbjudna gäster och de hamnar ju ofta i bild. De sätts ju på en plats i den här i publiken där de kan hamna i bild. Alltså kändisar, politiker. Det var ju inte bara Muharrem Demirok som var där. Som var
Nej, men det var han som jag fäste mig särskilt vid.
Han var gladast av dem alla på plats där, tror jag.
100%, han var gladare än Marcus och Martinus. Jag är väldigt glad för det här avsnittet. Det känns jättekul att ha dig med, Olof.
Tack så mycket.
Tack båda två för idag. Och så hörs vi nästa vecka som vanligt. Hej då.
Du
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.